denna kvällen. Vi ber i Jesu namn. Amen. Hörrni, vi har en liten predikoserie på gång om bön. Jag måste varna den från början att jag de första tidigare två predikningarna har utgått från en vers. Idag har jag tre verser. Så jag tänkte ta ett nattmöte när vi en gång i farten. Hörrni, jag har sagt det några gånger, men man ska aldrig sluta repetera. Från Lukas 11:1. En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sade en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Och så fortsätter vi i Matteus 6:9-13. Så ska ni be. Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från det onda. Ska vi se då vad vi kan mumla om dagens text. Jag är lite på G nämligen, så jag ska försöka börja lugnt och arbeta mig uppåt till, som en sån raket. Se om den krossar eller kommer till Mars. Men vi talar om tredjedelen om bön. Första delen så försöker jag lite tala om Guds natur. Egentligen är det här en ganska informativ sak som Jesus säger. Lärjungarna säger lär oss att be. Jesus ger egentligen ganska teologiska pusselbitar på olika områden i det andliga livet. Så egentligen så talar vi första gången så talar vi om vem vi ber till. Och då hade jag tre punkter. För det första, Gud är vår fader. För det andra, Gud är allsmäktig. Och för det tredje, Gud är helig. Och med viss möda och omvändelse och helig ande så kan det leda till glädje och trygghet, hopp och frimodighet, ödmjukhet och Guds fruktan. Alltså, vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Utgående från det kan vi finna de där tre sakerna. Förra gången då när jag talade så talade jag om vad vill Gud att ska ske i och genom våra böner. Och då konstaterar jag att för det första eller för det fjärde att hans rike ska komma, att hans vilja ska få ske och att jorden ska uppfyllas av hans härlighet. Och det tror jag i alla fall att det händer en helig andegång genom oss, genom att vi låter hans vilja ske istället för vår vilja. Alltså låter han bli större och vi blir mindre. Och för det tredje, att genom att tron från Gud i oss får förändra den värld där vi finns. Alltså där vi går fram, där går Gud fram. Tänk då igen Petrus skugga. Alltid när det är en sol idag så tänker jag på Petrus skugga. Jag tänker, det händer inte så många mirakler i Vasa för tillfället, för vi har aldrig någon sol. Men vi är stor tro att Gud kommer ännu. Idag ska jag fokusera på vad ska vi be om? Jag läst i förberedelsen några teologer och några filosofer. Och Søren Kierkegaard, en finurlig man, säger så här: bön är att stilla kapitulera alltihopa till Gud. Bön är att stilla kapitulera alltihopa till Gud. Bön, tror jag, mer och mer när man nu känner sig skägg och allt, har varit med. Så finner jag att bönen går från en prestation mera till ett liv. Att bönen handlar inte så jättemycket om att jag hoppar och studsar, som jag nu gör ibland, måste erkännas ändå. Men att bönen mer och mer blir en andedräkt där mina andetag och mitt liv får proklamera Gud och hans rike. Jag tror vi behöver tänka så från starten också, att bön handlar mer om liv än om prestationer. Att bönen på något sätt genom oss och i oss handlar om att våra liv på något sätt får pulsera Guds eget, en egen puls och så vidare. Och jag har då överraskande nog tre nya punkter idag. Det blir tänt nästa vecka. Man vinner en varmkorv på terrassen med mig. Och lite grekiska studier på köpet. För det första idag då. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Två saker hittar i det. För det första handlar det om våra behov som människor. För det andra så handlar det om ett hjälp, ett rop från mig som säger till Gud, ta hand om mig idag. Jag vill bara för att spoilera hela predikan. Bönerna handlar om idag, igår och imorgon. Ge oss idag vårt dagliga bröd, förlåt oss våra synder och för oss inte in i frestelse. Vi har tre på något sätt fina poänger här som vi ska trampa omkring på. Men det första handlar om att vi ska lära oss be till Gud om hjälp idag. Att Gud finns till för oss idag. När vi ber så hör han. Och när jag läser Matteus 6, så när han avslutar egentligen och lite längre fram undervisningen om bön, så har han ett längre inlägg. Man skulle kalla det ett bibliskt blogginlägg. Om riskerna med att bekymra sig. Verserna 25 och 34 i kapitel 6 går egentligen ut på en enda sak. Nämligen att inte bekymra sig om morgondagen. Att bekymra sig, det har jag nu doktorerat i några år. Så jag på något sätt märkt att ha varit en av mina och människornas främsta hobby. Jag vet inte om du är en sån som bekymrar dig någon gång. Jag är en sån som bekymrar mig. Hur ska det gå i fotboll? Det är på den nivån ibland, ni vet, kötsliga behov. Men vi tycker om egentligen att bekymra oss. Och jag träffar och sitter ner med människor som har det så jobbigt. Jag vill inte förminska det. Jag har stor respekt för människor som kämpar med depressioner och ångest. Men många gånger sitter folk och bekymrar sig över saker som ska äga rum. Tror de. Fast de inte ens kommer att äga rum. Så man ändå ägnar ganska många timmar och dagar till att tro att de äger rum. Alltså vi människor är ganska bra på att bekymra oss. Man bekymrar sig över det ena och det andra. Och föga överraskande har denna bekymrande inställning sällan lett någon vart. Enbart mycket åtgång av energi. Intressant nog vill Gud att vi ska använda denna energi. Eller vi ska använda en stor del av våra böner, vill jag säga, till att Gud ska lära oss att han har omsorg över oss, men också att Gud vill ge oss vad vi behöver. Gud är inte sån som förkastat oss som vi tror, och vi har förtjänat att bli förkastade, måste ju också tilläggas. Men Gud är här med oss, och snart ska jag gå in på det. Det kommer vara lite så mer teologiskt än vad jag brukar vara. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Men jag ska lite gå in på vad jag tror att Gud vill lära oss i bönen om att Gud finns och hjälper oss idag. Idag är frälsningens dag. Inte imorgon och inte igår, utan idag. Guds hjälp finns till för oss hela tiden. För Gud har omsorg över oss och han vet redan vad vi behöver innan vi ber om det, står det. Och det är viktigt för oss att förstå, speciellt i vårt överflödiga västvärld. Att poängen ligger i att han vet vad vi behöver, inte vad vi begär. För vi ska inte slösa bort våra böner heller på våra begär, utan på våra behov. Ge oss idag vårt dagliga bröd, alltså vad vi behöver idag. Inte vad våra begär efter en ny munk. Det är någon av mina kötsliga begär som jag har i mitt liv. Jag tänkte att jag skulle bekänna lite synden en gång här i farten. För våra begär, säger jag, att tragiskt nog kväver behoven, inte hos dig men hos dina medmänniskor. För dina begär kan många gånger leda till att dina medmänniskors behov inte blir mätta. Jag menar, om du har blivit mätt magen och ätit vad du har gjort, och så är du snål. Och samtidigt har du en granne som svälter. Om dina begär leder till att du ska äta ännu mer för du är snål, så leder det till att din granne kanske blir utan. Så våra begär har en förödande konsekvens på våra medmänniskor. Så därför måste vi lära oss att bönen handlar inte om att vi ska få allt vi ber om, utan vi ska få vad vi behöver. min svärfar som gick bort för några år sedan, han sa alltid till Julia, hennes syskon, jag ger åt er inte vad ni vill ha utan vad ni behöver. Skomna lutherska teologiska verk alltid. Jag tycker ibland så behöver man tänka lite på det sättet också. Och vi ska be till Gud vad vi behöver. För jag ser två stora fördelar med att be just den här bönen. Ge oss idag vårt dagliga bröd. För det första så behöver du och jag lära oss att Gud är källan till att mätta våra behov. Jag observerar i mitt liv att jag söker den källan från många andra saker. Jag söker den från pengar, från arbete, från vänner till och med och från familjen. Men som jag konstaterade tidigare förra gången, så allt sånt kommer förr eller senare att fallera och falla omkull och gå upp i rök. För det är enbart hos Gud som vi kan finna frid och tillfredsställelse som håller in i evigheten. Det är det första. För det andra så tror jag att vi behöver ännu mera lära oss den här bönen för att vi ska börja bry oss ännu mera om våra medmänniskors behov. Eftersom en följd av att våra behov blir fyllda, så tror jag att vi börjar bry oss ännu mer om våra medmänniskor. För jag menar, det Gud ger till oss, vi människor funkar på det sättet. Nu ska jag berätta en hemlighet, en teologisk hemlighet. Det Gud ger till dig vill du alltid ge vidare. Därför är det bra att Gud ger dig saker och inte du själv roffar åt dem det. För det som du får från Gud vill du alltid ge vidare. Och det är fantastiskt. Jag tror huvudpoängen ligger dock i att Gud bryr sig om oss, dig och mig, just idag. Att han är en Gud som är med oss just nu, som han har lovat. Genom att ha en rätt uppfattning om vem Gud är, vad han vill och vad han kan, kommer vi och våra böner att mer och mer utvecklas till en livsstil av bön. En bönelivsstil som lyser av tacksamhet och vars själva existens för med sig en ödmjuk tacksamhet till vem Gud är. Men också en trygg och stabil tro på att denna Gud inte bara är med mig utan också vakar över mig. Vi har en Gud som inte bara ser oss, inte bara är med oss, utan också vakar över oss och tar hand om oss. Att det är Gud Fadern, Abba, som är närmare oss än något annat kan vara. Fullt fokuserad och villig att finnas där och hjälpa oss på vägen. Matteus 16:24 belyser detta. Då den lär att vi efter vår fria vilja har fattat beslut att följa Jesus, så får vi en frälsare, en Gud, inte att följa, utan en som går med oss sida med sida längs samma väg. Det är det grekiska ordet akoloteo som jag ibland brukar nämna här. Om någon vill följa mig ska han ta varje dag på sitt kors, förneka sig själv och följa mig. Det första grekiska ordet är opsio. Det betyder att du med din egen fria vilja vill följa Jesus. Och när du tar det beslutet, då får du inte någon som du följer på distans, utan du får en som går sida med sida med dig. Och vi behöver förstå det där, att det är det Gud vill. Han vill gå med oss, inte som en diktator utan som en medvandrare. Denna insikt ger oss några saker. För det första, den ger en trygghet i att Gud är med oss. Det ger en helgelse. Varför det? För om Gud är med oss, så då tänker du lite på hur du lever. Inte vill du väl skämma ut dig inför Gud? Jag menar, om du vet att Jesus går sida vid sida med dig, så du går ju inte och rånar din medvandrare då. Du kanske bjuder honom på en glass. Du får vandra med mig om du vill. Alltså jag menar, det är det som det leder till när vi säger ge oss idag vårt dagliga bröd, att vi vet att Gud är med oss. Då vet vi att den Guden är med oss, och det kommer att påverka hur vi är till människorna runt omkring oss och så vidare. Och den ger också tro, för vi har den allsmäktige Guden vid vår sida, beredd att ta sig an våra utmaningar längs vägen. Det sägs, kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg över er. Vi har en Gud som har omsorg över oss, som är allsmäktig. Det ger oss tro, som är helig. Det ger oss helgelse. Och det är Abba Fader, det ger oss trygghet. Jag vill poängtera det nu. För det finns en intressant teologisk hemlighet med att Jesus är med oss. När Jesus föddes så sägs det om honom att han var Emmanuel. Gud med oss betyder det. I mitten av hans tjänst, det man kan kalla den plurala bönen, Matteus 18:20, där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Mitt i Jesu liv så lär han att han är med dem. Och innan Jesus ska gå upp till himlen, vad det sista han säger, jag är med er. Så när Jesus kom till jorden så fick han sigill på honom, tecknet, Gud är med mig. I mitten av hans tjänst, när han var som mest i full fräs, så lär han att jag är med er. Och innan han ska dra upp till himlen så säger han, jag är med er. Så hela det kristna livet är på något sätt stämplat med den insikten att vi har en Gud som är med oss. Har ni förstått det? Jag anser själv i min lilla brokiga hjärna är det ganska viktigt att fatta just den där saken. Att hela Jesus livsgärning hade stämpeln på sig att han är med oss. För nu nämligen måste vi fatta det, för nu går jag in i en väldigt radikal punkt. Som jag bevar lite för och läst grekiska texten flera var fram och tillbaka för att vara säker på att jag ska våga säga det jag ska säga. När vi ska tala om förlåtelse. Jesus säger, förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Om första bönen var Gud, ta hand om mig, så andra bönen Jesus, förlåt mig. Om hjälp från Gud över vad som har varit. Jag vet inte om du någon gång har känt dig att någon har gjort dig illa. Kanske du har gjort någon illa. Nu ska vi tala, som Stefan brukar säga, lite rågbröd. Som är på något sätt smöret i taggtråd. För det blir lite så här radikala saker. För det här kommer vara en av de viktiga sakerna som jag tror jag sagt någonsin i den här församlingen. Jag har kanske inte sagt så många viktiga saker, men det blir det idag i alla fall. För Gud är inte bara med oss. Han har också förlåtit oss våra synder. Det som många gånger känns svårt för oss i västvärlden, det är att förlåtelsen många gånger kan kännas kravfull. När Jesus säger att om inte vi förlåter så blir inte vi heller förlåtna. Jag anser att en missuppfattning av texten, om vi tolkar den på det sättet, att vi kan bara få förlåtelse om vi förlåter. Vi ska minnas att den här texten är en bön till Gud. Förlåt oss våra skulder på det sättet som vi förlåter de oss skyldiga äro. Alltså en bön. Och då måste vi förstå från början att vi ber till Gud om förlåtelse, för det enda platsen vi kan få både uppleva förlåtelse och ge vidare förlåtelsen på. Det finns inga andra sätt att få förlåtelse än från Gud. Och varför texten talar om att vi inte kan få förlåtelse om inte vi själva har förlåtelse eller gett förlåtelse till våra medmänniskor, det är egentligen en enda sak. Du och jag har blivit förlåtna av Gud när vi med fri vilja vill förlåta våra medmänniskor vad de har gjort mot oss. För när vi själv upplever den här magnifika förlåtelsekraften, så det går inte att inte förlåta våra medmänniskor, deras dumheter. För vi får inte bara förlåtelse för våra egna synder, utan vi får en kraft och en vilja att förlåta andra. inte så att själva gärningen blir förlåtande, men själva förlåtelsen från Gud utmärker sig i vår vilja att förlåta andra. Det är det som Jesus lyfter fram lite halvradikalt i Matteus 18. Där ene fick en sån där 100 000, eller var det 200 000 årslöners skuld, förlåten bara sådär. Så möter han en som är skyldig honom 50 dagslöner i en skuld. Och så vill han inte förlåta. Textens huvudpoäng är att om vi inte tar emot förlåtelsen på riktigt, så kommer vi inte heller att få en vilja att förlåta våra medmänniskor. Så du ska inte bli sur på mig nu när du har massa fiender som du inte vill förlåta. Du ska istället vända dig till Gud med en bön om hjälp. Herre, hjälp mig att bli förlåten så att jag kan förlåta medmänniskorna runt mig. För det verkar som om själva förlåtelsens tecken syns inom oss i sättet vi vill förlåta den som har gjort oss mest illa. Och jag tänker ibland, jag drar i den här historien några varv om min vän som vi kan kalla Sara, som hade föräldrar som hade betett sig illa och lämnat henne och var missbrukare båda två. Och så gick mamman bort, men hon, pappan av någon anledning berättade aldrig det till Sara. Så hon levde i bitterhet och hamnade in i både okkultism och droger och allt konstigt. Och så träffade jag på Sara. Och det gick vilt till, ska jag säga dig. Det var inte bara evangelium som man ville ta emot den stunden, utan det var stora kamper. Höll man på några dagar, så tänkte jag, det är så typiskt mig, jag ska ta några dagar. Så kom jag på att jag kanske ska fråga Gud om hjälp. Så jag gjorde det. Frågade Gud, vad kan vi göra för att hjälpa denna unga kvinna? Och då upplevde jag Gud tal till mig. Först kom jag och sa, håller du på med att ta 3 dagar? Det var min egen tillägg till Daniels bok. Men det upplevde Gud sa, hon behöver förlåta sin pappa. Och jag minns när jag sa det, och det kanske inte den mest populära meningen jag sagt. Det kom både det ena och andra fingret och andra ord ut. Men jag sa det, det är inte du som ska förlåta, utan du ska be till Gud att han ger dig hjälp, kraft att förlåta. Nå, hon kunde ju gå med på det i alla fall, så de stack iväg, hon och någon kompis. Och följande morgon så möter jag på en människa som inte kände riktigt igen. För ett sånt leende, en sån kärlek, en sån förvandling som jag tror inte jag sett det hos en enda människa någonsin förr. Och så säger hon till mig att vi bad fram till 2 på natten. Och plötsligt känner jag hur någonting från himlen bara landar inom mig. Och jag kunde förlåta min pappa. Och det var som ett helt berg av bördor och mörker for bort på en gång. Och helig ande kom in och över mig. Jag menar, kära vänner, det är Guds business att vilja hjälpa oss. Dels att bli förlåtna, nu är det som kom på korset. Men också att vi ska kunna förlåta. För förlåtelsens kraft anser nog många teologer, och jag håller med dem, det är den kraftigaste kraften vi har. Förlåtelsen bara ger mörkret och djävulen knytnäve så han flyger till Saturnus. Alltså det är på något sätt sådana saker som vi tror, vi tycker det är så mörkt och jobbigt i världen. Men jag ska säga dig, varenda gång en kristen människa på sina knän böjer sig inför levande Gud och säger, Herre, ge mig kraft att förlåta och bli förlåten. Det går som en orkan i andevärlden och ljusets kraft träder fram och skapar förvandling och liv runt omkring oss. För jag tror vi behöver tolka den här texten så som den vill säga till oss. Vi kan i oss själva inte försena förlåtelsen. Och många gånger klarar vi inte av att förlåta varandra. Vi är stort skuldsatta. Grekiska ord, jag ska alltid läsa ett grekiskt ord per predikan, är min på något sätt övertygelse. Grekiska ord för att, som den här texten handlar om, att förlåta för våra skulder. Det är det grekiska ordet ofeiletais. Fin sån här uttal, jag är grekisk sen någonstans 17 led eller någonting. Och det handlar egentligen om, Matteus använder en bild, han var ju gammal tullindrivare så han vet ju vad han talar om. Det handlar om att ha en skuld på ett papper. Låt säga att du är skyldig någon 50 euro. Så det är 50 000 så lite det 50. 50 000 euro. Och så har du ett skuldebrev och på det står det bla 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 är skyldig 50 000 euro, så är det en stämpel på. Och det pappret är i sig själv värt 50 000. Den grekiska textanalysen i det stället handlar inte om att vi förlåter genom att någon tar det där pappret så river man sönder det. Eldar upp det. Det finns inte mer. Skulden går bokstavligen upp i rök. Och grekiska säger förklaringen till den här texten är att när vi förlåter andra, och lyssna, det kommer en viktig sak. Tecknet på att du har förlåtit någon annan deras missgärning, det är att den, det blir som att den missgärningen, synden, aldrig någonsin har ägt rum. Det är det texten handlar om. Men du vet aldrig vad någon har gjort mot mig, men vet vad Jesus har gjort för dig. Det är det förlåtelsen handlar om. Att när du får möta Jesu egen förlåtelse, då leder den kraften till att oavsett vad människan har gjort dig, så förintas det bort. Och det är ju den perspektiv vi förstår Kolosserbrevet 2 så bra. Att vi har ett skuldebrev som sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit och förintat, står det. Han har förintat, han har tagit lappen. Och stan och papper, jag har redan läst. Och så tar han bara... Och så äter han upp det eller äldrar upp det något annat. Och så finns det inte något mer. Alltså det är egentligen det innefattar och betyder. Vi som stått i skuld, vi har haft en lapp där det står Anders och Lins synder, och den är ungefär 2 kilometer lång. Och sen tar någon den och eldar upp den. Och får man känna den här friheten. Och man blir så salig. Varför blir man salig? Jo, för att när synden från ditt liv försvinner, då får du uppleva relation med Gud. Och när du upplever relation med Gud, då får du samma passion som Gud har för att förlåta dina synder och dina medmänniskors synder. Den får du att förlåta dem som gjort dig illa. Och det är därför det är så fantastiskt vilken kraft vi har i förlåtelsen. För du får relation med Gud. Och den relationen leder till att du får samma passion som Gud har att förlåta. Får du att förlåta de som har gjort dig illa. Kontexten med förlåtelsen innebär egentligen, det sa jag redan. Jag säger det igen för så fint. Som att synden aldrig någonsin har ägt rum. I Guds stora nåd har han valt att förlåta oss. Och i sin kärlek är han inte bara med oss idag, utan också själv valt att ta hand om gårdagen. Alltså allt som är det förflutna. Och där skriver, tror jag någon första gången, halleluja utropstecken. Att på något sätt man blir så salig, man tänker att vi har en Gud som inte bara är med oss, utan också tar hand om allting som har varit. Ända in i evigheten och ända framåt i evigheten. Så han har tagit hand om allting. Skuldebrevet han rivit sönder och eldat upp och förintat. Så att vi idag kan stå fria i relation med Gud. Och med det främsta vapnet, kärleken och förlåtelsen som bara väller ut över hela landet. Någon sa det att en förlåten själ är en fridfull själ. För vad hjälper det att vinna hela världen om vi tar skada till vår själ, säger Jesus. För då vi har fått förlåtelse och gett den vidare, då finner vi själens vila och dess absoluta, mest fridfulla tillstånd. Vi har fått uppleva att Gud har förlåtit oss. Jag hoppas att du upplever det, att du lever på det sättet. För jag tycker det är fantastiskt att få förlåta. Jag måste rannsaka mitt eget liv och gick igenom några mobbare där och några andra saker där. Men som har gjort en illa. Men så märkte jag att till och med i mitt skröpliga liv, när man böjt sig inför korset, så kände jag bara en kärlek till de människorna. Och det har inte något med mig att göra. Det är bara att man får gång på gång bara slänga sig på korset och säga Jesus, fyll mig igen med den kärleken som har en förlåtande natur. För det tredje. Jag kan säga som en parentes med förlåtelsen, står på 150 olika ställen i Bibeln om förlåtelse. Variera plus minus någon beror på vilken översättning du har. Men förlåtelse är inte en one shot. Du ska aldrig bygga en teologi på en vers. Du ska bygga den när vi har en historia som börjar från första Mosebok, hoppar in i uppenbarelseboken, så finns förlåtelsen med som en röd tråd i de hela härligheten. Men för det tredje så har vi också bönen, för oss inte in i frestelse. Bön om andens behov. Anden, led mig om hjälp i framtiden. Alltså vi har bönen som handlar om idag, vi har bönen som handlar om igår. Det kan vara bra att ha någon bön som handlar om imorgon också. Så att anden får föra oss från härlighet till härlighet. Det kristna livet borde vara så. Det är lite härlighet och lite härlighet. Och så lite motstånd och lite djävulen och lite lejon och lite människor. Men det går från härlighet till härlighet. Varför det? Jo, för att anden leder oss. Det är fantastiskt att anden vill leda oss. Det finns 3500 löften i Bibeln. Vad betyder att det finns det? Jo, en sak i alla fall. Att Gud är mån om människans framtid. Löften har alltid att göra med någonting som ska hända. Så det är väldigt intressant att Gud är så mån om någonting som ska hända. Att han har sagt ner alla de där löftena. Och det tyder ju på, om inte annat, att Gud är väldigt mån om att leda oss människor rätt. Alltså när människan följer synd i Adam och hela grejen där, så kommer ju ett löfte direkt. Kvinnan ska krossa ormens huvud. Då redan var Gud igång där full fart. Denna vers då talar lite kryptiskt om att vi inte ska föras in i frestelse och räddning från ondska. Detta ska inte tolkas som att Gud annars för oss in i frestelser och elände, utan snarare en upplysning om att vår värld inte bara handlar om den synliga, alltså kroppen, eller sinnesliga, själen, dimensionerna, utan också det finns en andlig del som behöver tas i beaktan. Nu tror jag inte att bönen enbart handlar om beskydd från ondska och demoner, det kan vara bra att be det också, utan främst ett rop om att kunna navigera framåt i en värld som är fylld av märkliga olika vägar. Att när vi ber till Gud, för oss inte in i frestelse, kan vi också säga: Herre, led du oss rätt. Jag menar, hur ska vi kunna gå rätt om inte Gud leder oss? Jesus säger, och lyssna, det tycker jag är ganska intressant. Jesus säger att vi ska hitta den smala vägen. Vad är den smala vägen? Min uppfattning om den är att det är Jesus. För han säger, jag är vägen, sanningen och livet. Så när Jesus säger att vi ska gå på den smala vägen, så säger han egentligen till oss, gå till mig. För det enda möjligheten och räddningen för dig i den här världen så att vi följer honom som kan leda oss rätt. Måste vara en av de första gångerna, men nu ska dra en anekdot från Sagan om ringen. Sen nu kom tre människor i anden här, vi ska be för efter mötet. I Sagan om ringen så finns en plats i den första boken som heter Rivendell, en dålig översättning på svenska i Vatsnadal. Rivendell är en speciell plats på det sättet att du hittar inte dit om inte du bor där eller fått någon speciell välsignelse av de som bor där. Så enda sättet för dig att ta dig till den platsen som är en ganska unik, välsignad plats och det är vattenfall och grejer, så var att någon antingen kunde leda dig dit. Ja, det var ungefär enda sättet. Om du försökte själv hitta den, hittade du aldrig fram dit. Och jag tror på något sätt en sån dålig finligen, tänkte som en gammal nörd, måste man få använda det här någon gång i sitt liv. Så tänk i alla fall att när Gud vill leda oss rätt dit han vill, så är det väldigt onödigt att vi försöker i oss själva hitta dit. Utan vår enda möjlighet att komma dit Gud vill att vi ska vara, det är att säga, Gud, du måste leda oss. För det går inte när vi själv chansar att vi försöker hitta rätt. Vi behöver gudomlig vägledning för att föras dit Gud vill. Kanske det idag finns en självmordsbenägen människa som ropar till Gud. Kanske det finns någon som uppgivet ropar till Gud om att få mat på sitt bord. Eller någon som helt enkelt säger, Herre, om du finns, visa det på något sätt. För att de här bönerna från dessa människor ska bli besvarade, så behöver vi ha en armé i Vasa med omnejd, med människor som ropar till Gud, Herre, led du mig rätt. Då du kan få en konstig impuls att du just nu ska få träffa på den där människan du inte har hört av på 17 år. Och de här speciella och fantastiska upplevelserna får du ju när du överlämnar dig och överlåter dig till Gud och säger: Gud, led mig rätt. Kierkegaard, igen, läste han lite i veckan, menade att bön inte egentligen handlade om att prata utan om att lyssna. Jesus angriper det där om att ni ska inte be som hedningar som rabblar upp många ord, för de tror att ni ska bli besvarade för de många ordens skull. Nej, gå in i kammaren, stäng om dig och vad är det fördolda? Och be det fördolda. Och så ska Gud ge dig svar på dina böner. Jag tror många gånger så behöver vi som församling komma in i det där du bara lyssnar och hör vad Gud vill. Så kanske du får den här människan som är ledsen, ensam, bortglömd, på ditt hjärta. Och så får Gud leda dig dit. Det kanske finns många människor i vår församling som just nu behöver ett bönesvar av dig. Vi vill stilla oss, kapitulera inför Gud och säga: Herre, Herre jag, sänd mig. För genom att vi kapitulerar inför Gud kan du och jag få bli verktyg i mästarens hand och få nåden att vara med och förvandla framtiden för någon annan. Genom att ledas av honom kommer han att föra oss till platser som annars inte skulle bli förvandlade av Gud. De blir det när det finns människor som du och jag som är villiga att gå. När han sänder oss. Jag tror, när jag ska försöka snart landa, jag kan nog ta 10 minuter ännu, har jag lärt mig. Så tror jag den stora uppenbarelsen som jag tror Gud vill ge oss i läran om böner ligger främst i att förstå hur Gud är. Jesus visar det väldigt konkret i berättelsen om den återvändande sonen. Gud fadern springer fram till pojken som har slösat bort hälften av hans egendom. Han springer fram som en älskande pappa och han omfamnar honom och kyssar honom. Han sätter på nya kläder, ger honom en ring och ordnar en fest för honom. Där har vi Guds bönebesvarande natur i ett nötskal. Han raderar våra forndagars misstag, kyssen och nya kläder. Han upprättar oss idag, festen. Han förbereder oss inför framtiden, ringen och skorna. Det är som historien, jag vet inte om ni har läst eller sett musikalen eller läst boken om Les Miserables. En gammal fånge har suttit 19 år i fängelse. Och så kommer han ut. Och så funderar han vad man ska göra av sitt liv. Och så får han bo hemma hos en biskop. Och så hamnar den gamla frestelse som du och jag ofta gör. Han får syn på lite bling-bling silver. Så säger han, nu har han hittat bygga upp en ny lyxframtid. Så han roffar åt sig där och så gasar han iväg. Bara för att senare bli fast av en polis. Som drar han tillbaka till biskopen och säger, nu tog vi fast den här lurifaxen. Bara biskopen säger, det är ett missförstånd. Han fick ju det här. Oj då, just det, du glömde 2 ljusstakar. Och ser han det också. Det är nåden. Och det är Gud. Hur han fungerar för oss. För nu kommer det som jag tycker är det centrala som jag vill säga till er idag. Då vi kommer till Gud möts vi inte bara oförtjänt nåd utan även av oförtjänt välsignelse. Gud kommer inte bara, vilket är fantastiskt stort i sig. Han är inte bara ute efter att förlåta oss. Han vill också välsigna oss. Han vill inte bara radera bort allt vi har gjort och på något sätt sätta oss i en karantän och sen när vi kommer till himlen så då får vi med nöd och näppe komma in. Nej, han vill både förlåta oss och välsigna oss. Och det är bönen handlar om. Bönen behöver inte bara vara för dig, vilket det är helt okej om det. Men bönen behöver inte handla om att du ska få nåd med nöd och näppe och att du är så dålig människa. Vi är alla dåliga och syndare, det är vi. För det finns en välsignelse att få från Gud. Så när du ber, står det också i Matteus, så mycket jobbiga saker i Matteus. Men så när vi ber, står det, om vi kommer på någon som har någonting emot oss, så ska vi först, när det är en gåva egentligen handlar om, när vi ger en gåva, ska vi fundera, om någon som har någonting emot oss, men ska vi först reda ut det. Det känns som att hela vårt kristna liv sitter ihop med vår förmåga att älska varandra och den kraften vi får från Jesus. För det gör när vi har relationer, stridigheter, avundsjuka, svartsjuka, hat. Det blir en vägg mellan oss och Gud. Det blir bara inte en vägg mellan dig och svärmor, det blir också en vägg mellan dig och Gud. Och den väggen gör att det är en välsignelse av livet som Gud vill ge dig. Du får inte tag på det. Därför behöver vi hela tiden komma till Gud och säga, Herre, förlåt mig mina synder. Jesus är fullt medveten om hur svårt det är att förlåta, annars skulle inte han sätta med det i Fader vår. Förlåt oss våra skulder, så att vi i vår tur kan förlåta dem som är skyldiga oss. Ska vi ställa oss våra fötter här mot avslutningen. Jag skulle idag vilja be för dig som behöver få lite förlåtelse från Herren, till hjälp att förlåta dem som har gjort dig illa. Jag är fullt medveten om att det är bland de jobbigaste saken som man inte vill höra att någon ska tala om någon gång. Men det är så ibland. Men den friheten som vi får när vi slänger bort bördor och känner att inför Gud är helt fria. Den kärleken. Paulus säger att vi är kallade till frihet. Vi ska inte låta köttet få något tillfälle i oss. Vad vill köttet? Det står längre fram i samma Galaterbrev. Det vill avundsjuka, splittring, gräl, stridighet och mod och otukt eller jobbiga paketet. Det är det köttet gör. När det får regera i dig, när du inte låter förlåtelsens evangelium trumfera i dig, då kommer köttet att göra det. Det finns ju bara de två vägarna. Och enda sättet du kan låta den heliga ande få regera i dig, när du omvänder dig till Gud på dina bara knän och ropar, Herre, förbarma dig över mig och hjälp mig. Herre Jesus, nu kommer vi inför dig som en skara människor i behov av förlåtelse. Herre, du ser att det finns en älskare.